Det här föredraget spelades in den 8 november 2025 på Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejdskonferens Vindkraftens roll i energisystemet. Det finns en presentation på vår hemsida umea.naturskyddsföreningen.se där du kan följa med. På detta föredrag fanns ingen publikmikrofon så tyvärr går det inte att höra frågorna som ställs. Därför kommer jag hoppa in ibland och försöka sammanfatta vad frågan handlade om, även om det ofta går att förstå utifrån svaret. Vi önskar dig god och informativ lyssning.
Antoine Baudouin heter jag och jag jobbar sedan 2 år tillbaka på Rikskansliet i Stockholm, Naturskyddsföreningen, som energisakkunnig inom klimatenheten. Så jag jobbar med klimat- och energifrågor. Och innan dess så jobbade jag med framförallt vågkraft, lite grann med vindkraft. Så jag är en teknisk bakgrund, jag är ingenjör i grunden. Så jag kommer inte att kunna svara på alla frågor om fåglar och fiskar. Och min del det är mer elsystemet, energisystemet. Så det är det jag kommer att prata mest om. Precis, så jag ska prata om energisystemet, framförallt energibehoven i framtiden och vindkraftens roll i det hela. Och jag börjar med någonting som jag tror är en påminnelse för alla som ni har redan säkert hört, att vi har en klimatkris som är eskalerande nu. Och det kommer att orsaka en del katastrofer av olika slag, skogsbränder, översvämningar, värmeböljor, allt möjligt. Och det vi ser idag är att det är ingenting som riktigt går åt rätt håll vad gäller klimatkrisen. De senaste temperaturmätningarna från Copernicus, en europeisk meteorologisk organisation som mäter temperatur på jorden. Och den röda linjen, den lite tjockare linjen, det är trenden som vi ser nu. Och den lite ljusare röda linjen, det är det vi såg innan Parisavtalet. Så man ser att temperaturen ökar med en accelererande takt. Och jag vet att ni har säkert hört om det. Så det är bara en påminnelse för det är väldigt viktigt om vad vi ska prata om nu. Om varför vi vill bygga ut vindkraften. Samtidigt som vi slår rekord på temperatur så slår vi också rekord på det som är orsaken till temperaturökningen. Det vill säga växthusgasutsläppen. Det där är siffror, alltså globalt. Så i Sverige minskar det lite, inte varje år men ibland. Globalt så ökar det fortfarande. Så vi slår rekord på hur mycket vi släpper ut i atmosfären trots att vi ser rekord i temperaturerna. Även om det ser ut att kanske börja plana ut. Men det återstår att se om det blir i verkligheten. Och vår koldioxidbudget för att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning som är Parisavtalets målet kommer att ta slut 2029 så som det ser ut idag. Så det är väldigt snabbt då. För att hålla oss under 2 grader så måste vi helt alltså med den takten som vi släpper ut idag så till 2050.
Här går vi över till sida 3 i presentationen. Vindkraft för klimatets skull.
Ja, och vad betyder det för vindkraft? Ja, men vindkraft är en energikälla som släpper ut väldigt lite koldioxid om man jämför med andra energikällor. Mestadels av det som orsakar klimatuppvärmningen det är fossila bränslen, kol, gas och olja. Och här har vi lite siffror på varje energikälla, hur mycket släpps ut för en kilowattimme. Så där har vi 2 fossila bränsle, kol och gas som ett exempel. Och på högra sidan så har vi landbaserad vindkraft och havsbaserad vindkraft. Så det är inte noll, det kommer aldrig att vara noll för ingen energikälla. Men det är väldigt mycket mindre. En stor del av klimatarbetet det handlar om att elektrifiera. För det är då man kan använda sol, vind, vatten. Och fasa ut då fossila bränslen.
Här kom en fråga om varför utsläppen från havsbaserad vindkraft var högre än landbaserad vindkraft på diagrammet.
Varför är det lite högre för havsbaserad vindkraft? Och då, för det första, det är siffror från 2021, så tekniken utvecklas, det kan vara lite annorlunda idag. Men det är framförallt för fundament. Alltså det går åt väldigt mycket material, och det är stål och betong. Och både stål och betong släpper ut väldigt mycket koldioxid, alltså för att ta fram. Jo, det är allt havsbaserad vindkraft. Men man kan säga att 2021 så fanns det inte jättemycket flytande havsbaserad vindkraft. Så det är nog framförallt alltså betongfundament som man bara lägger på botten i den siffran. Men oavsett vad, så det går åt mer material, och framförallt stål och betong då, för havsbaserad vindkraft, oavsett hur man gör, även om det är flytande.
Här går vi vidare till sida 4 i presentationen.
Ja. Och ja, men vindkraftens roll i energisystemet som vi ser i framtiden. Alltså från Rikskansliets sida så har vi tagit fram en energirapport. Det var 2019, så den är några år gammal. Vi skulle säkert behöva uppdatera den nu, och det skulle vara några siffror som justeras lite upp och ner. Några terawattimmar, men den stora bilden förändras inte. Så det är fortfarande så att, som jag har sagt, mycket av det som kommer att hända är att vi elektrifierar. Det betyder att energisystemet kommer att krympa i stort, så vi kommer att använda mindre energi men mer el. Så ibland blir det lite förvirring där, att man behöver jättemycket mer energi för att klara klimatomställningen eller sånt. Så kan det låta på politiker eller företag, och det är inte så. För att klara klimatomställningen, så som naturskyddsförändringen säger det, så måste energianvändningen minska, men elanvändningen ökar. Så det är viktigt att inte blanda ihop energi och el när vi pratar om siffror. Och där har jag det som finns i rapporten om hur mycket olika kraftslag kommer att produceras. Så som visade, det är ingen prognos. Det är ju vår vision. Så det är ingen garanti på att det kommer att bli så. Det är nästan säkert att det inte kommer att bli så, men om naturskyddsförändringen skulle kunna drömma om ett energisystem, och vi tänker att omställningen kan vara färdig 2040, och det är också lite osäkert där, men då skulle det bli så att vattenkraft, så det är den nedre delen där, och det där är vad som finns idag, eller idag för 5 år sedan, men det har inte förändrats jättemycket. Och det är alltså när omställningen är färdig, så att säga. Nu är vattenkraft kvar på ungefär samma nivå. Kärnkraft är borta. Lite kraftvärme kvar för topparna i elsystemet. Och sen det som ökar jättemycket då, det är det som är vindkraft. Egentligen vindkraft nu, det är mer 40 terawattimmar idag. Det var 20 mer då. Men då blir det en väldigt stor del av elsystemet. Och varför jag bara el där? Det är för att det mesta kommer att elektrifieras. Så det är ju elsystemet som är viktigt att förstå då, om man tänker vad som finns om 20 år. Men idag finns fortfarande kvar väldigt mycket som inte är el. Vi förbrukar ungefär bara en tredjedel av vår energi i form av el idag. Väldigt mycket är fortfarande diesel och sånt som går i bilar. Och sen ska jag säga att det är inte bara naturskyddsförändringen som ser vindkraft som väldigt viktig för utvecklingen av elsystemet. Jag har några siffror där från Svenska Kraftnät, Energimyndigheten, Energiforsk, och alla ser ungefär samma sak. Oavsett om man vill bygga kärnkraft eller inte, och oavsett hur elsystemet kommer att utvecklas, så kommer vindkraften att bli viktigare och ta en större plats i elsystemet. Och det kommer att byggas ut lite grann I vissa scenario, eller jättemycket i andra scenario. Så om ni ser utfallet där, det går från 50 terawattimmar i det absolut lägsta scenariot som finns för energiforsk till 234 är väl det högsta i ett scenario från Svenska Kraftnät. Och man kan också säga så att om man tänker tidshorisonten 50 år, det är bara vindkraft som kan byggas ut. Alltså om man börjar prata om kärnkraft, så det är senare. Alltså det som kan byggas ut nu, det är vindkraft framförallt. lite sol också, men det finns begränsningar till på hur mycket sol man kan bygga ut i Sverige.
Här går vi vidare till sida 5 i presentationen.
Och sen kommer då det vi hör ibland, men oron, kommer elen räcka till? Kommer vi få fram tillräckligt med el för den gröna industriomställningen, som det ibland heter? Och jag vill prata lite om det innan jag pratar mer specifikt om vindkraft. För det som driver behovet av att bygga ut vindkraft, det är ju det. Först på 60-talet så hade man exakt samma diskussioner. Alltså det fanns prognoser som visade att energibehovet eller elbehovet skulle explodera till 300-500 TWh. Och det är ungefär samma prognoser som finns idag. Men ändå är vi kvar på 120-130 sådär idag. Så det är inget nytt att det finns den här oron att vi kommer att behöva jättemycket mer el i framtiden. Så behöver det inte bli, för det finns ju väldigt mycket där, men framförallt så kan man effektivisera väldigt mycket. Så det är ju en stor del av elbehovet i de där stora scenario eller energiintensiva scenario som egentligen kan effektiviseras bort. Sen när man pratar om kommer elen räcka till, bara lite mer tekniskt, det finns två frågor igen egentligen. För den ena är hur mycket el vi producerar under året, så det är hur mycket energi. Och sen finns det under vissa stunder som är mer ansträngt i elsystemet, hur mycket effekt finns det. Så det är en energifråga och en effektfråga. Och ja, men kommer elen att räcka till? Ja, det beror på till vad. Jag kommer att gå in lite på det. Vad är det som driver upp elbehovet i framtiden? Till vilket pris? Alltså, ja, det kommer att räcka till, absolut. Det beror på vad vi är beredda att offra, alltså i form av natur eller i form av pengar. Och när och var? Ja, det är lite också en fråga om var ska vi ha elproduktion? Var ska vi ha nya industrier och sånt? Så det där leder mig till, det finns en jätteviktig skillnad som politikerna inte riktigt klarar, som är prognoser och scenarier. Och Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, andra myndigheter gör scenarier, långsiktiga scenarier. Och sen tar de också fram prognoser som är kortsiktiga. Prognos, det är som ett väderprognos. Man försöker gissa vad elkonsumtion och elproduktion kommer att vara om några år. Men längre fram finns det ingen poäng att göra det, för det är för stora osäkerheter. Man kan inte gissa vad elförbrukningen blir om 20 år. För det beror helt på vilka antaganden man tar. Och då är man inne på scenarier. Det vill säga att väldigt ofta så får man höra att vi behöver minst fördubbla elproduktion för att klara av klimatomställningen. Politiker säger det ganska ofta. Det står säkert ganska ofta i samrådsunderlag som ni får från vindkraftföretag. Och det är helt fel. Det finns ingenting som säger det. Det finns vissa scenarier som bygger på fördubblad elproduktion. Men man kan absolut minska utsläppen på ett annat sätt. Visst kommer elen behöva öka lite. Men att det skulle behöva fördubblas, det är en vision bland många andra. Så det är bara fel att säga att det skulle behövas.
Här kom en fråga om osäkerheter kring bedömningar och prognoser kring framtida energibehov utifrån det diagram som visades.
Det finns jättemycket som gör att det blir osäkert att försöka gissa elförbrukning och elproduktion. Hur mycket man effektiviserar är... Det är en parameter, men det är inte den enda. Det kan ju vara krig någon annanstans i världen. Så det är jättemycket som påverkar. Hur går det för ekonomin i stort? Så om det blir handelskrig eller sånt. Så det är det som gör att det blir... Man kan bara göra scenarier. Man kan säga, okej, om man vill titta på elförbrukningen om 20 år eller om 10 år. Det enda man kan säga det... Jag gör antagande att det inte blir handelskrig, det inte blir krig och vi effektiviserar så här mycket och det blir så här mycket stålproduktion. Då kan man säga hur mycket elförbrukningen blir. Men det viktiga är inte slutsiffran utan det är historien man berättar. Okej, med de antaganden så blir det resultatet. Det är bara länken mellan antaganden och resultaten som är intressanta. För väldigt ofta så använder man det bara löst så där att vi behöver fördubbla elproduktion. Och det är fel. Man kan argumentera om varför man tycker att det vore bra att göra en omställning där man fördubblar elproduktion. Men man kan inte påstå att det behövs.
Sida 6.
Och då finns det en ny industrialisering, framförallt i norra Sverige. Jag har tagit en graf från SKGS, så tung industrin branschorganisation, som visar att det är en väldigt stor ökning av elbehovet. Men det som är intressant i den grafen tycker jag är att det är inte bara det ökar, utan det är mycket som är omställning av befintlig industrin. Så det är ju en del av industrin som idag använder kol, gas, och det behöver elektrifieras. Så det behöver ställas om, och då kommer det bli lite mer el som går åt för att kunna ersätta fossila bränslen. Men sen är det en jättestor del som egentligen är nyetableringar. Så det vill säga att det handlar inte bara om att ställa om det som finns, utan det handlar om att bygga ut väldigt mycket ny industri. Sen får man tycka vad man vill om det. Nu ser jag inte att jag tycker det är bra eller dåligt, men det är viktigt att förstå det. För ibland låter det som att det handlar om omställning. Och det är ju en viss, det är en del av det. Det är mycket som är också nya etableringar helt enkelt.
Här kom en fråga från publiken angående problemen för vissa nystartade stora företag som Stegra och Northvolt.
Ja, det skulle man kunna uppdatera lite, men att det har fallit bort, ja, det har ju stött på problem och det är förseningar. Om det blir av någonting där eller inte vet vi egentligen inte. Det kan ju vända. Nu pratar vi om den här siffran är ju mycket nytt el som kommer att behövas i norra Sverige, baserat på ett antal stora industriprojekt, som du säger. Men vi pratar ju ändå om någonting som är om 15 år. Så att det har blivit lite problem nu. Vi ser inte att det inte kommer att hända. Det räcker att ekonomin vänder lite om några år. Sen folk börjar intressera sig för sådana projekt. Då behöver man kanske inte hitta på helt nya projekt. Utan de gamla projekt som har gått i konkurs kan få ett nytt liv. Det vet vi inte. Men ja, det stämmer. Just idag ser det inte ut som att det blir så mycket. Och det är ju ändå lite det som är min poäng. Det där är bara en önskelista.
Och här kommer en publikfråga utifrån ämnet.
Ja, det finns flera svar på den frågan. Den första är att det går att transportera olja från andra sidan världen till Sverige. Det är inte riktigt möjligt med el. Ja, vätgas, det är inte jätteenkelt att transportera. Framförallt är det jättestora energiförluster. För oftast så, om du vill transportera vätgas, så måste du först köra metanol eller ammoniak av det och sen tillbaka till vätgas om du vill använda vätgas. Och det försvinner 80-90% av energin som fanns från början. Det är inte som olja. Olja är väldigt enkel att transportera. Så det är ju en aspekt. Det andra är att det finns en fördel med att vara självförsörjande. För det kan ju bli krig någonstans. Försörjningskedjor kan ju störas av olika skäl, pandemi eller sånt. Så det är... Sen att vara självförsörjande, det är inte för att vi har el som kommer från våra vindkraftturbiner är i Sverige att vi är självförsörjande. För det finns mineraler i vindkraftturbiner som inte kommer från Sverige. Så det är ju också det är ju en mer komplex fråga än så. Men alltså vår huvudutgångspunkt är inte att vara självförsörjande i Sverige. Det är att skydda naturen. Så sen kan vi, när vi går ut och säger varför vi tycker det är bra med förnybar, använda sådana argument. Men det är inte det som är kärnfrågan för oss. Så det betyder att vi har inte så bråttom att bygga ut elproduktion egentligen. Vi kan börja med att använda en del av överskotten.
Här går vi vidare till sida 7 och 8 i presentationen.
Ja, ståltillverkning. För det ni såg här, att de två största projekt om man tänker på elförbrukning som kommer att driva upp elbehovet, det är Stål, det är Stegra och LKAB. Och LKAB, ja, de har pausat, men vi vet ju inte riktigt om det kommer upp till den nivån någon gång. Men det viktiga att förstå där är att det är väldigt mycket som handlar om hur mycket stål vi ska producera. Det är det som gör den stora skillnaden. För tidigare när jag visade olika scenarier så var det väldigt stor spann på hur mycket vindkraft eller energi vi skulle behöva. Och det som är den stora delen, eller den stora osäkerheten där, det är hur mycket stål vi kommer att producera i Sverige. Så lite kort om stål. Idag producerar vi 4,3 ton, men vi producerar väldigt mycket järnmalm. Det är bara att vi inte gör stålet här i Sverige. Vi exporterar väldigt mycket av malmen. Ja, jag ska inte stanna för länge där, men ibland låter det som alltså den största frågan är hur mycket el behöver vi, men egentligen så skulle man kanske behöva fråga hur mycket stål behöver vi, eller hur mycket stål behöver vi producera snarare. För mycket av det stålet som vi skulle i så fall producera med hybridprojektet, det går direkt ut på export. För det finns inte en sån marknad i Sverige. Och vad använder vi stålet till? Ja, det är ju byggnader, det är ju bilar och det finns ju en stor potential där för att tillverka mindre bilar, färre bilar, bol, trängre.
Sida 9.
Ja, vindkraft då. Ja, men det vi har sett är att det där är global siffra. Så det är en stadig trend. Det har byggts ut väldigt starkt under ungefär 2 decennier. I Sverige blev vindkraften störst under förra december. Så större än kärnkraft, större än vindkraft under en månad. Och det är alltid så att vindkraft producerar mer på vinter. Så det betyder inte att det var störst under året, men under december i alla fall. Och det är ungefär 40 terawattimmar som producerades förra året. Var i Sverige finns vindkraften? Den nedre delen av staplarna är vad som finns och det som är lite ljusare där, det är hur mycket som är under byggnation, så vad som kommer. Det är statistik från Green Power Sweden som är branschorganisationen. Och det som finns där, det är, alltså, man kan räkna med att det kommer, för det är projekt som har fått tillstånd, som har fått investeringsbeslut, så de har fått allt. De behöver få, alltså alla tillstånd de behöver få redan tidigare. Så, det är en utbyggnad som sker med allt som redan har dragits igång. Sen finns det många projekt som väntar på beslut eller väntar på investeringsbeslut som är mer osäkra. Men den, det som finns där, det är ganska säkert. Och i Sverige, det man kan säga, det har varit ofta diskussion om kapacitetsfaktor. Så det vill säga hur mycket energi producerar egentligen vindkraftturbiner. För de som inte gillar vindkraft brukar prata om att det är väldigt, alltså, ja, men det blåser ju inte alltid och sånt. Och det är sant. Så om man tänker att man installerar en turbin med en viss effekt och sen jämför hur mycket energi man får ut under året med hur mycket man hade fått om turbinen hade producerat med full effekt hela tiden. Då landar man för de nya turbinerna på ungefär 37-39% med de nya turbiner som installeras i Sverige. Och det varierar, det är ju bättre till havs än på land och så. Så det är ju ett snitt, men det är ganska mycket och det har blivit lite bättre med tiden.
Sida 10.
Vad händer med utbyggnaden av vindkraft i Sverige? Det där är ju mycket som installeras varje år. Och när man kan säga att det har varit en topp 2021, 2022, 2023 där. Och nu minskar det. Och med tanke på vilka investeringsbeslut som fattas idag, det vill säga nästan inga, så kommer det att sluta ganska snart. Så efter 2027, så just nu ser det ut som att det inte blir så mycket mer vindkraft. Sen är det ju såklart en konsekvens av olika politiska beslut, så det kan ju vända. Men som det ser ut just nu finns det en tydlig trend mot att det inte blir någon mer vindkraft kommande åren. Sen är det olika siffror beroende på vilken källa, och det är ju också, båda är branschorganisationer, så de är ju partiska där. De har en viss intresse. Så svensk vindenergi är numera Green Power Sweden, för de har ju slagit ihop sol- och vindbarnsorganisation. Och sen finns det Wind Europe som är deras aerobiska systerorganisation.
Här kommer en fråga om det finns några fördelar med att nya vindkraftverk är mer effektiva.
Ja, alltså det som brukar hända är att det finns väldigt många små som är tätt byggda. Och sen ersätter man med färre, större turbiner när de når sin livslängd. Det är det vi ser nu. Det finns lite olika sätt att göra. Men oftast så är det väldigt bra platser med tanke på vindförhållanden. Så det finns en bra resurs där. Sen får man söka tillstånd, speciellt om man ska bygga större. Men det finns såklart ett intresse från bolagen för att bygga nya. De nya turbinerna är inte bara större, de är också mer effektiva. Så ofta när man ersätter de gamla så får man mer produktion bara för att man byter ut dem. Absolut. Sen det är så att om man har sökt tillstånd för små turbiner så blir det inte samma effekt när man ersätter dem med större turbiner. Så det kan ju påverka andra fågelarter. Så man får ju ändå söka nytt tillstånd och kolla noggrant på vad det kan få för konsekvenser på den platsen. Och de som bor i närheten av gamla vindkraftparker är ofta väldigt positiva till de nya. För det blir färre turbiner och det låter mindre. Det är mindre störning för skog och sånt. Ja, bara lite kort om havsbaserad vindkraft. Det finns väldigt mycket, alltså de siffrorna, det är 40 gigawatt i samråd. Så det kommer aldrig att bli 40 gigawatt, men det är väldigt mycket. Alltså max elförbrukning, eller toppeffekten förra året i Sverige var runt 23-24 gigawatt. Så om man pratar om 40 gigawatt, det är mer än vad vi kan konsumera i Sverige.
Då går vi vidare till sidan 11, vindkraftens negativa påverkan.
Ja, och sen är det så att, som vi har sagt tidigare, vindkraft har också negativa effekter. Det är inte bara bra för klimatet. Det kommer aldrig att vara bara positiva effekter. För det första så behöver vi mineraler. Det är ju magneter i vindkraftturbiner. De måste vi gräva upp i gruvor som inte är jättemiljövänliga. Och visst så kan man jobba mer med cirkularitet och återanvända mineraler i gamla turbiner och sånt. Men det finns ju inte tillräckligt mycket nu för att kunna bygga ut. Så en del kommer att... Så ju fler turbiner vi behöver tillverka, desto fler gruvor vi behöver öppna. Om det är i Sverige eller någon annanstans, det ser jag inte. Men det kommer alltid att leda till ett sånt behov i alla fall. Ja, vi kommer att höra mer om det idag. Det kan ju bli kollisioner och att fåglar skadas eller dödas. Renar kan påverkas också. Och vi kommer väl att höra mer om det också, så jag behöver inte gå in på det. Även till havs så har vi tumlare till exempel i Sverige som är väldigt känsliga för undervattenbuller. Men där har vi också en marinbiolog, så jag kommer inte att säga för mycket innan jag säger något dumt. Och i allmänhet så kan man säga att djuren kan förlora sin habitat, eller om de inte helt förlorar sin habitat så blir det så att det blir fragmentering, och det är ju också negativt för många arter.
Sidan 12.
Jag ska nyansera lite grann det jag har sagt nu precis. Ja, visst, fåglar kan dö med vindkraft, och att det blir fler fåglar som dödas av huskatter eller trafiken ursäktar inte att man dödar fåglar med vindkraftsnurror. Men det är ändå lite bra att man har kvar perspektivet. Så där har jag lite siffror på hur många fåglar som dödas av.
Här kommer ett inlägg i diskussionen angående att det inte bara fungerar att räkna antalet fåglar som dödas av vindkraft, utan även vilka sorts fåglar det handlar om.
Absolut, det räcker inte att bara räkna på fåglar, det stämmer. Men det är bra att veta att det inte bara är vindkraftverken som dödar fåglar. Och där finns det, ja men det är viktigt med säkerhetsavstånd eller skyddsavstånd. Om man har ett naturreservat någonstans med fåglar man vill skydda, så kan man inte bara börja bygga vid reservatets gräns, utan beroende på vilka fåglar det är så måste man placera vindkraftverken lite längre bort. Sen finns det faktiskt några funktioner att man kan detektera fledermöss eller fåglar och stänga av vindkraftverken. Men vår ståndpunkt är att det är bättre att först välja en bra plats istället för att sen, när man har byggt vindkraftverk där man ser att man dödar fåglar eller stör fledermöss, försöka hitta en lösning på det.
Sida 13.
Och det är inte bara att fåglar kan skadas. Det är också så att vissa fåglar skadas inte, för att de är väldigt duktiga på att undvika vindkraftverken. Och det betyder då att de ofta undviker hela vindkraftparken och då förlorar en viktig plats för dem. Så det är viktigt såklart att man inte tänker bara på det direkta påverkan där man har fundament eller vägg och elledningar. Utan det blir en barriäreffekt som ni säkert vet om. Och då kan påverkan vara mycket större än bara vindkraftverken. Alltså geografiskt då. Och sen är det inte bara kollisioner. Det är buller, det är skuggor, det är allt möjligt som kan påverka.
Sida 14.
Sen är problemet att det är också vi människor som påverkas. Och det är lite beroende på vilka man frågar, jobbigare eller mindre jobbig. Men det är så att man mer och mer försöker bygga vindkraftparker långt ifrån bostäder för att människor störs. Och det finns vissa regler där, men jag tänker att jag hoppar över det. Ni kan ställa frågor om ni vill.
Sida 15-18.
Och ja, vi har ju publicerat en rapport om vindkraft för 3 år sedan ungefär. De viktigaste slutsatserna är att det går att kombinera högställda miljökrav och en ganska kraftig vindkraftutbyggnad. Vad menas med kraftig där? Återkommer jag i nästa bild. För att kunna göra det är en viktig slutsats. Att man måste sprida ut vindkraften. Det går inte att bygga 100 TWh vindkraft i södra Sverige. Utan för att man ska kunna ta en syn till naturvärden så måste man sprida det över hela landet. Och både på land och till havs. Just nu så finns det 2 viktiga hinder för vindkraftsutbyggnaden, och det är Försvarsmakten och kommuner. Kommuner har vetorätt som de använder, ibland av goda skäl, ibland av mer ideologiska skäl. Och det stoppas. Det är väldigt många vindkraftparker som stoppas av det just nu. Vi på Naturskyddsföreningen tycker såklart att det finns områden som är absolut inte lämpliga för vindkraft. Det kanske låter väldigt positivt hittills, men det är klart att det finns områden, ganska många, som där vi inte vill ha, alltså, så som vi hörde i inledningen. Så Natura 2000-områden, naturreservat, alltså det låter ganska självklart. Vi har ju radat upp dem i vår rapport. Och sen det sista innan jag tar din fråga är att det behöver inte heller vara att det finns ett formellt skydd i ett område för att vi ska tycka att det är olämpligt. Det kan också vara så att man vet inte så mycket vad som finns där. Sen kommer ett vindkraftföretag, börjar projektera och sen går man ut och inventerar och då upptäcker man olika arter och listade arter. Och då kan man också vara emot.
Här kommer en fråga från publiken om renar och rennäringen.
Ja, alltså det finns ingenting om renar i den listan som är våra tydliga stoppområden. Men vi tycker absolut att man ska lyssna på allas åsikter och respektera samerna som bedriver rennäring.
Och en fråga från publiken om lagring av energi.
Väldigt kort svar innan jag går vidare och kommer tillbaka till det. Det handlar inte bara om att lagra. Det handlar också om att flexa Så det är inte bara lagring som är lösningen. Det är också att vi ska lära oss att använda elen när den finns. Inte tvärtom. Det är inte elen som ska finnas när vi behöver det, utan vi ska använda elen när den finns. Ja, okej. Vad som händer just nu med vindkraft på politisk nivå, det är att det har kommit ut en proposition från regeringen om att kunna ersätta kommuner och närboende. Det är ute på remiss just nu. Vi kommer att yttra oss där. Och det har varit under diskussion länge. Hur ska man kunna ersätta? Alltså, för det första, för att det ska vara rättvist för de som får vindkraftverken byggda nära sig. Också för kommunen. Och då också som ett sätt att kanske få fler att acceptera det. Sen kan man säga att inte alltid, men i vissa fall så kan det finnas positiva effekter för biologisk mångfald. Och då ett typiskt exempel är att det blir mer rikare marinliv runt fundament i vissa områden. Inte alltid.
Sida 19 och 21.
Hur mycket ska vi kunna bygga ut? Varför har jag sagt tidigare att det går att kombinera högställda miljökrav och utbyggnad av vindkraft? Det är för att vi har gjort en liten övning när vi har kartlagt vindkraft där vi tror att man kan bygga ut det. Och det vi gör är att vi utgick ifrån Energimyndighetens riksintressenområden. Och sen har vi tagit bort allt som vi inte vill ha, alltså naturreservat och Natura 2000 och så vidare som jag har pratat om. Och sen har vi kollat vad som finns kvar helt enkelt. Och sen har vi haft några parametrar om hur djupt kan det vara om man tänker på havsbaserad vindkraft och så vidare. Och sen har vi landat i att det finns plats för 130 terawattimmar. Det gjorde vi för 3 år sedan. Som vi har pratat om, turbinerna har blivit större, mer effektiva. Man kan ju bygga havsbaserad vindkraft på områden som var omöjliga tidigare för att det var för djupt eller för långt från kusten. Så den siffran ger en känsla på hur mycket vi tror att det får plats, men det är inte exakt. Sen kan man säga att det är ingen garanti på att allt som är grönt markerat på kartan är områden som vi tycker är lämpliga. Det är alltså med den övningen som vi gjorde utan att gå ut på fält och inventera så kan man gissa att det fungerar. Men, så det är mer en maxgräns kan man säga. Det kommer att, om man skulle vilja projektera, inventera där, ta fram miljökonsekvensanalyser så skulle man komma till slut till en lägre siffra. Problemet är att där i den kartläggningen så har vi inte tagit hänsyn till vad Försvarsmakten inte vill se och vad kommunerna av olika skäl inte vill se. Så det är ju svårt egentligen. För varje gång Försvarsmakten säger att vi vill inte se någon vindkraft här, vilket är vad som händer just nu, då blir det svårare att hitta bra platser för lika mycket på andra ställen.
Sida 21.
Ja, någonting som händer också nu är att Energimyndigheten håller på att ta fram nya riksintressen. Så de var ju rätt gamla, de riksintressen, områden som Energimyndigheten hade pekat ut för vindkraft. Så nu håller de på att ta fram nya områden. Det där är de gamla områden, alltså de som är i rosa här. Sen ser man också vilka vindkraftturbiner som finns idag. Och den kartan där, det är nya riksintressen anspråk. Så Energimyndigheten har kollat, vi vill få plats för 250 tror jag, TWh. Så väldigt mycket, de har verkligen tagit i där. Och sen har de kollat på, om vi tar bort alla områden som Försvarsmakten inte vill att vi ska bygga. Och så vidare. Så nu pågår ett samråd. Vi kommer att försöka yttra oss där om. Men det gäller för hela landet. Ni har gjort skärmdump för området här. Så det är rätt mycket. Ni kan området bättre, men det är rätt mycket. Det finns också en karta för havsbaserad vindkraft. Men det är två olika sidor. Lite mer om havsbaserad vindkraft. Ja.
Här går vi vidare till sidan 22 och besvarar en publikfråga om Energimyndighetens anspråk i kartan på sidan 21.
Nej, för Energimyndigheten resonerar så att de bara gör anspråk på områden som de tycker är bra. De bryr sig inte så mycket om annat. De tycker att bedömningen vilket riksintressen som är viktigast kommer senare. Alltså, det blir ju också då natur eller friluft och kultur och alla olika intressen ställs mot varandra i en, alltså, i en tillståndsprocess. Så det är ingen tillståndsprocess som Energimyndigheten gör. De bara pekar ut de där områden skulle vi vilja kunna bygga vindkraft på. Om vi ska bygga det som står i deras högsta scenario.
Samt en publikfråga om hur olika riksintressen överlappar varandra och att Energimyndigheten inte gör någon bedömning och den förvirring det skapar.
Ja, men precis. Det är det som blir lite fel när Energimyndigheten gör på det sättet. För då kan man senare höra vindkraftföretag som säger jo, men det är riksintressen för vindkraft så det är ju en bra plats. Nej, för det sån bedömning gör inte Energimyndigheten när de tar fram sina kartor. De tänker, alltså lite grann gör de det. För då tar de inte de försöker inte göra anspråk på ställen som de vet är helt omöjliga på grund av till exempel försvarsmakten. Men de bryr sig inte så mycket om naturvärden då. Det pågår en liknande process på havs. Vi har tagit fram ett positionspapper som vi kallar det, en annan rapport om just havsbaserad vindkraft som skrev för 2 år sedan. Det där är Naturskyddsföreningens karta. Och där ser man till exempel, så som du pratade om i inledningen, att där finns ett stoppområde för vår del. Där vi, ja, men på grund av fågellivet där, tycker att det är olämpligt. Och på samma karta så kan man också se Energimyndighetens energiområden. Så ser man att det krockar lite på vissa ställen, till exempel här.
En publikfråga om var uppdraget att ta fram riksintressen har kommit ifrån.
Alltså det är en regeringsuppdrag att de ska ta fram nya riksintressen.
Och en fråga om nationalparker i den här kontexten.
Alltså nationalparker tror jag de ändå undviker. Men jag vet inte riktigt, men jag vet att deras grundresonemang där är att de bara gör anspråk på områden och att vilka intressen är viktigast och när man ställer olika intressen mot varandra, det är i senare steg. Så det är deras standardsvar. Jag har ställt den frågan flera gånger. Det som är slutsatsen för oss i olika processer där är att man kan tunna ner vikten för riksintressen. För det räcker inte från företagens sida att säga att det är Energimyndigheten har pekat ut det som riksintressen. Det räcker inte. De har bara sagt att det är bra vindresurser nära till nätanslutning och att det inte finns någon radar från Försvarsmakten som störs. Det enda det säger. Det betyder inte att det är en bra plats för vindkraft. För ibland kan det låta lite så.
Sida 23.
Ja, men lite kort om havsbaserad vindkraft. För det första, just nu med tanke på de låga elpriserna i Sverige så är havsbaserad vindkraft ganska, eller det är inte riktigt lönsamt i Sverige. Så det byggs inte så mycket havsbaserad vindkraft. Eller, det finns många projekt men det byggs ingenting just nu. De flesta väntar på att staten ska gå in med pengar på ett eller annat sätt. Sen finns det havsplaner och det är då liknande det jag pratade om nu med riksintressen som Energimyndigheten tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram. Så det var förra året tror jag. Och sen det andra som har hänt är att regeringen har sagt nej till all egentliga Östersjön. Så hela det området där som är rödmarkerat vill inte regeringen se någon vindkraftverk överhuvudtaget. Och argumentet där är att det stör radarerna och försvarsmakten. Och nu ska jag inte säga så mycket om det mer än att vill vi inte bygga ut havsbaserad vindkraft där? Det är ju ett väldigt stort område som försvinner. Det blir mycket, alltså antingen högre tryck på andra ställen eller mindre vindkraft. För det går lite mot det jag sa tidigare, att för att kunna bygga ut vindkraft på ett hållbart sätt så måste vi kunna sprida ut det. Och sen, det finns ju ett, jag vet inte exakt hur långt det har gått, men det var ju en utredning som beställdes av regeringen och som har levererat nu. För att ändra tillståndsprocessen för havsbaserad vindkraft. Så tidigare så började vilka företag som helst projektera på vilka områden de tyckte var intressant. Och nu kommer det bli tvärtom, att det finns ju områden och sen får ett vindkraftbolag projektera på ett ställe. Och det, ja, men de där havsplanerna då. Så det blir lite mer strukturerat. Det blir inte vilda visten som det har varit hittills. Ja, och där ser man till exempel de där havsplanerna. Alltså det där finns att gå in på webben och titta.
Sida 24.
Vi har ju tagit fram en checklista för att försöka, alltså från Rikskansliets sida, försöka hjälpa kretsarna och länsförbund att tänka om det dyker upp ett projekt i sitt område. Hur kan man tänka? Ja, men för det första, tänk på de positiva och negativa aspekterna. Ofta är det så att de positiva aspekterna är mer, alltså, globala eller nationella. Alltså, ta fram förnybar energi. Negativa aspekterna är påverkan på djurlivet, fågellivet. Sen, eller det borde kanske komma först. Om det är ett naturskyddat område, det går ju att kolla väldigt fort. Det finns karttjänster på nätet. Så Naturvårdsverket har ett sådant. Det finns några länkar här och ni kommer att få presentationen. Så kan man väldigt snabbt, om man inte redan vet, för ni känner ju ert område väldigt väl, men det går att kolla väldigt snabbt. Det finns flera olika webbsidor där man kan få väldigt snabb, bra överblick över olika naturvärden, men också kulturvärden och sånt. Och det, om det är naturskyddat område, då är vårt budskap att nej, det är inte en bra plats. Om det finns höga naturvärden men som inte är skyddade, så kan det också vara en dålig idé. Sen är det alltid så att i tillståndsprocessen så finns det någonting som heter lokaliseringsutredning, där man kan, alltså företagen måste visa att ja, men den platsen är bra, för att jag har kollat där och jag har kollat där och jag har kollat där och det var sämre. Så de måste bevisa att det inte finns någon bättre plats någon annanstans. Och då kan man eventuellt komma och säga, jo, men vi har hittat en bättre plats. Ja, sen måste man tänka på alla möjliga användningar för området, inte bara tänka på natur. Det kan finnas argument för att det är viktigt friluftsområde till exempel. Och sen måste man, ja, det är alltid bättre om man har en tidig dialog med företagen så tidigt som möjligt och direkt säga, ja, men där ser vi ett problem. Ju längre projektet har gått, desto svårare. Det finns ju alltid mer pengar som har pumpats in i projektet som gör det svårare för företaget att backa eller ändra någonting.
Sida 25.
Ja, vad gör vi när det inte blåser? Den frågan kommer alltid upp. Och det där är ingen bild som vi har tagit fram, utan det är WWF, men den tycker jag är väldigt bra. Elsystemet är ganska komplext. Det finns väldigt många olika komponent. Och där har de visat, ja, men vad gör vi om en solkraft producerar inte jättemycket eller ingenting, kanske det är natt, och vindkraft är begränsad för att det blåser inte så mycket. Vad händer då? Ja, men i elsystemet så finns det, nu är det inte allting som finns på plats idag som finns på den bilden. Om man tänker på elfordon, där har de skrivit att man kan ju använda batterier i elfordon för att stödja nätet. Det finns inte idag. Men det finns många tankar på att göra det inom några år, men det finns inte idag. Däremot det som finns är att det finns fler och fler hembatterier. Så folk som har installerat solceller på sitt tak har allt oftare batteri hemma som kan användas för att stabilisera elnätet. Det finns batteriparker, det kommer. Det är väldigt många sådana. Det finns jättestora projekt på grund av att batteripriserna har sjunkit rejält. Sen kan det vara gasturbiner. Gasturbiner är väldigt billiga att installera och sen kostar mycket att driva. Men använder man dem bara några få timmar när det är som ansträngt mest ansträngt läge i elnätet så kostar de ändå inte så mycket. Och då tycker vi såklart att det ska vara biogas. Men det är i alla fall så att själva turbin, alltså gasturbinen är en bra teknik på det sättet som topplast. Sen, för det var det också jag försökte svara innan, att det är inte bara lagring eller topplastproduktion som är viktig. Det är att tillverkningsindustrin kanske kan skruva ner något. Vissa processer går inte att stoppa bara för några timmar. Men i många fall, eller i mycket större utsträckning än vad vi gör idag, så kan vi faktiskt minska alltså effekten i industrin. Man behöver inte ha industrin som går med full fart när det är som kallast på natten i januari kanske. Det gillar de inte när vi säger det. Men det finns ju rapporter som visar, bland annat från Energimyndigheten, som visar att ja, men effekt, alltså i alla fall minst 15% av effekten i tung industrin skulle kunna användas för att flexa. Man kan alltså skruva ner något på temperaturen hemma, alltså beroende på vilket uppvärmningssystem man har. Men det räcker att om man har någon vattenburen uppvärmningssystem, så finns det en del värme lagrad i elsystemet. Så det kommer fler och fler smartstyrningssystem som gör att man kan ju då ha lite lägre elförbrukning under några timmar. Så det viktiga är att börja inte bara lagring utan alltså topplastproduktion som gasturbiner, lagring men också flexibilitet. Så vi vill gärna att man ska försöka tänka mer på det sättet. Ja, det finns många, alltså vi kan ju flexa mycket mer vår energi. Och framförallt så är det inte så att vi tänker att människor ska gå upp klockan 3 på natten för att sätta på varmvattenberedaren. Utan det finns ganska många lösningar nu, alltså tekniskt, för att kunna göra smart styrning av det. I sin enklaste form är det bara att man har en tidstariff så att man vet att klockan 22 så blir elen billigare.
Här kom en fråga om hur elavtal med fasta avgifter påverkar det här.
Alltså om det är en timme eller en kvart spelar det inte så stor roll. Just idag är det mindre än 10% som har ett elabonnemang där de faktiskt betalar för vad elen kostar just när man förbrukar. De flesta har betalar ett genomsnitt över månaden. Alltså man har månadspris, och då spelar det ingen roll om man sätter på diskmaskinen på natten. Man betalar ändå månadspris. Så prissignalen når inte så många kunder just nu. Det är mindre än 10% i hushållen. Sen finns det ju såklart stora industrier betalar det faktiska priset, alltså spotpriset.
Och så slutligen sida 26 i presentationen.
Sen sista innan jag avslutar. Vi brukar säga att det viktigaste är inte att diskutera vindkraft eller kärnkraft eller solkraft eller vad det kan ju vara. Det viktigaste som vi behöver göra mer av i energidebatten i Sverige, det är lyfta blicken från energiproduktion. Vi vill prata om energieffektivisering, energitillräcklighet, energihushållning, vad ni vill kalla det. Det viktiga är, alltså, och det är inte bara vi som säger det. Kommissionen pratar om effektivisering först, principen. Det vill säga att innan man bygger ut elsystemet så måste man kolla. Borde man egentligen kolla? Det är inte så det går till idag, men borde bli mer så. Det finns faktiskt ett direktiv som gör det rättsligt bindande nu, att man måste utreda alternativa lösningar i form av energieffektivisering innan man bygger ut större kraftproduktion eller större kraftledningar. IEA, som är internationella energirådet, kallar effektivisering för first fuel. Så liknande tanke där. Och jag ska bara säga att energieffektivisering och energitillräcklighet, tillräcklighet, det kommer från engelska sufficiency. Det är någonting som har kommit i senaste IPCC-rapporten. Så det är också någonting som kommer mer och mer i forskningen. Det finns ju mer och mer bevis på att det räcker inte att bara bygga ut fossilfri elproduktion. Sen sist, om vi pratar om energieffektivisering, så energi efficiency, det där är på engelska, men växthusutsläpp är bara en liten del av det man får när man effektiviserar. Det handlar inte bara om klimat som jag inledde med, utan man får väldigt mycket på köpet när man effektiviserar. Och det får man inte om man bygger ut fossilfri elproduktion. Då det man får det är lägre koldioxidutsläpp. Om man effektiviserar så får man lägre koldioxidutsläpp, bättre ekonomi, lägre elpriser och allt möjligt.
Och där slutade föredraget. Tack så mycket från mig och från Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd.